och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och Heman, vi är inne på avsnitt nummer 30.
Jajamän.
Och det här avsnittet kommer att heta Det låter ju som blind tro. Det var ju det vi avslutade med i förra avsnittet där vi pratade om det. Men vi ska ta upp den här frågan, låter det som en blind tro?
Ja.
Vi är inne i vårt tema som heter tvivel.
Och vi är lite sena, kan vi börja med att erkänna.
Det stämmer, jag försökte att inte få med det här.
Vi brukar släppa avsnitt på onsdagar och ibland även på torsdagar. Mm. Idag är det fredag.
Idag är det fredag, lagom till helgen.
Och vad är våran ursäkt? Vi har inte hunnit, helt enkelt.
Så är det. Mm. Det är ju mycket nu inför semestrarna, så att det har varit mycket på jobbet också.
Ja.
Men
som du själv sa så kommer det vara kortare tid till nästa avsnitt istället. Så man kommer inte behöva vänta en hel vecka, utan nu väntar man bara typ 5 dagar.
Exakt.
Så kommer ett nytt avsnitt, om vi inte är sena nästa vecka också. Och vilket vi inte planerar att
Nej, vara. Exakt. Men du, inför helgen, det är ju helg nu, så man får njuta av både podden, men även också så kommer vi njuta lite extra den här helgen, för vår dotter firar 4.
Så är det.
Så det kommer bli värsta kalas här. Alltså, vi har ju köpt allt möjligt som man kan ha. Det är typ se större ut än vårt eget bröllop.
Ja, men det känns lite så. Saker ska matcha och det ska vara samma färg på allt.
Ja, och så ändå matchar det inte, för att du är ju grafiker. Så när jag väljer röda färger, så jag tror att jag är lite halvt färgblind. För att när jag väljer rött så tycker jag att alla röda färger ser likadana ut.
Men alltså, jag tror inte man kan hålla på det sättet och hålla på matcha och fixa för mycket. För att då ska man typ vara ute i ett halvår innan och beställa speciellt. Beställa saker, men det är liksom en födelsedag, så ja. Vi gick till Lagerhaus och tog det som de hade i princip.
Och det var jättebra.
Så får det räcka med det. Men det är kul, för att hon är ju en ålder där hon faktiskt engagerar sig.
Mm.
Och tycker det är kul att vara med och planera och sådär, så att det ser vi fram emot.
Yes, det blir jättekul. Men du, vi har fått in en kommentar, och vi börjar med en kommentar där det är en tjej som också har lindat in 2 frågor i sin kommentar. Hon skriver så här: jag älskar er. Varje gång jag är ute i stallet är det första jag gör att sätta på er podd. Jag får svar på mycket frågor, och jag har i svåra situationer som innan provat att använda er podd för att få ett lugn, eller i svåra situationer med tron, vänner eller kärlek. Men jag har lite frågor till er. Vilket är ert favoritbibelord, och har ni upplevt Gud någon gång?
Det här är en lite rolig fråga. Vi brukar sällan få frågor som är så att säga personliga, som handlar om oss, vilket är bra, för det är inte oss det handlar om, utan det handlar om något helt annat. Men ja, har du något favoritbibelord?
Jag har det. Jag har ett favoritbibelord som jag också har tatuerat in i min vänstra arm. Och det är ifrån Efesebrevet i Nya Testamentet, kapitel 2 och vers 8-9. Då står det så här: av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Och jag älskar den versen, för att det visar så tydligt där att vi kan inte göra någonting genom våra goda gärningar för att komma till Gud, utan han gör det möjligt för oss för att han älskar oss.
Jag har en liknande, kan man
säga.
Ja. Jag har en liknande som också går lite i samma linje, men det är, och jag brukar säga så här: kan du gissa vilken det är? Om jag säger boken och så säger jag kapitlet, så ska vi se om du kan gissa vilken det är, brukar jag säga, och du vet ju redan vilken det är, så jag ska inte försöka. Men så brukar jag säga så här: det är Johannes 3 och... Så brukar folk säga 3:16.
Mm.
Men det är faktiskt en vers som lever i skuggan av Johannes 3:16, kan man säga.
Ja.
Som får väldigt lite uppmärksamhet och som faktiskt är min favoritbibelvers. Även om jag egentligen, man kanske inte ska ha en favorit, jag vet inte.
Mm.
Men där står det i alla fall så här: att den som tror på honom, alltså Jesus, blir inte dömd.
Mm.
Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och den här versen tycker jag sammanfattar hela Nya Testamentet på ett fantastiskt bra sätt. Att det handlar inte om vad du gör för Gud, det handlar inte om liksom vad du kan prestera genom din tro och så vidare. Utan det handlar om att tror du på Jesus eller inte.
Mm. Hon hade en till fråga, och det var: har ni upplevt Gud någon gång?
Ja,
och det har vi.
Många gånger kan man säga, men inte lika mycket varje gång.
För att svara kort så ja, det har vi. På många olika sätt.
Precis.
Du, vi har fått en kommentar från en tjej som heter Astrid. Hon säger så här: hej.
Och det här är på Instagram.
Precis. Hon säger så här: hej, Bibelpodden har varit en stor del i min resa att följa Jesus. Ni har genom konkreta svar och förklaringar hjälpt mig att se på Bibeln med andra ögon, som den fantastiska bok den är, och mitt vittne om Jesus uppståndelse. Temat om vila var riktigt bra, och många saker ni sa där tänker jag på varje dag. Nu är det snart 3 veckor sedan jag döpte mig, och ni var en del i det beslutet. Och när jag läste det här, jag bara hoppade typ av glädje. Det är helt fantastiskt att få höra att Bibelpodden och framförallt Guds ord och all den undervisning som Bibeln har, att det verkligen gör en sån skillnad i människors hjärtan och att vi har fått vara en del i hennes resa. Och jag vet att när vi pratade förra gången hemma så nämnde du det. Ja, men berätta gärna om Bibelpodden har varit till hjälp i din tro på något sätt. Och då var det en kvinna som hörde av sig och nu är det en till tjej som hörde av sig.
Jag tror att det finns så många fler. Jag tror inte att bara att man lyssnar på det och så tar man ett beslut. Utan jag tror att det är ett samröre med en massa olika saker. De här personerna har säkert vänner och kompisar. Absolut. Man kanske har en kyrka man har gått till. Och så vidare. Så att det är liksom att man är en liten del av en människas trosresa. Så att man ska inte tro att det bara var på grund av det här eller så.
Dagens avsnitt heter ju Det låter ju som blind tro. Och innan vi går in och pratar mer kring detta så tänkte jag att vi kan ha väl någon sammanfattning från förra avsnittet bara för att fräscha upp våra minnen om vad det är vi pratar kring. Och förra avsnittet så pratade vi om det här med förtroendekapital, att vi skulle se tillbaka till våra liv. Om vi tvivlar en situation så kan vi se tillbaka på våra liv och se, men Gud har ändå varit trofast i det här och det här och det här. Och genom alla dessa säsonger och när åren har gått så har han byggt upp ett förtroendekapital i mitt liv. Och alltså kan jag lita på honom även i den här situationen som jag kanske tvivlar kring. Vi pratar också om att Gud vill att vi ska tro utan att se, och han gärna kan ge oss själv att tro, men vill inte att vi ska bygga våra liv på det, utan vill gärna att vi ska tro på honom, på den han säger att han är.
Så avslutar vi med det att, men låter inte det då som blind tro, därför att Jesus säger att du tror för att du har sett, men saliga är de som tror fast de inte ser eller har sett. Och då är frågan, är det blind tro? Det är det vi ska prata om i det här avsnittet.
En fråga som man kan ställa sig är, vad är egentligen tro? Och då ska vi titta på vad Bibeln säger är tro. Och i Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 1 då står det så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas på, en visshet om ting som man inte ser.
Precis tvärt emot vad en del tror att tro är, så är det många som tror att tro är att jag vet inte riktigt utan det kanske blir så. Man kanske säger jag tror att vädret blir si eller så. Eller,
det är så vi använder det idag.
Ja, precis. På engelska så har vi ordet belief och faith. Det är två olika ord som kan använda. På svenska har vi bara ordet tro. Vi kan inte göra en distinktion där. Och därför så är det viktigt att veta vad själva bibeldefinitionen av det. Och då står det faktiskt att tron är en övertygelse. Det vill säga jag är övertygad om någonting. Och om någonting jag hoppas. Och det är också en visshet. Det vill säga det är någonting jag faktiskt vet. Till 100% kan man säga.
Mm. Och den här vissheten, det bygger ju på någon slags bevis kan man ju ändå säga. Och inte bara på
någon
blind tro.
Det här ordet, ja. Ordet visshet i grundtexten betyder i princip bevis. Bevis.
Ja, så det finns skäl till att ha den här vissheten i
Precis,
sitt hjärta.
Jag har en visshet som bygger på skäl som jag har fått förklarade för mig så att säga.
Men jag vet att vi kommer att göra ett helt tema om varför Gud är den bästa förklaringen till hur till exempel universum kom till. Men det här avsnittet handlar inte om det, och det är ett område som du bemästrar kan man säga och som du tycker om att prata om väldigt mycket och som du är väldigt passionerad kring också, Heman. Ja, men... som vi kommer ta fram längre fram.
Ja, vi kommer prata mycket om det här, i det här avsnittet om hur mycket och hur lite vi vet överhuvudtaget, och då kan en del säga, jag kommer prata mycket om vad ateister vet eller inte vet, för det kan ofta låta som att gräs är grönare på andra sidan, de vet så mycket och vi vet ingenting, de bygger på fakta och vi bygger bara på blindtro, och det ska jag bemöta idag. Men det här avsnittet kommer, som, precis som du sa, inte handla om varför man då ska tro på Gud.
Att han är den bästa förklaringen.
Att han är den bästa förklaringen på hur universum kom till. Utan det kommer vi ta i framtiden.
För när Bibeln pratar om tro så handlar det ju om att sätta sin tillit till något. Alltså till något verkligt som redan är, men som vi inte kan se med våra fysiska ögon. Tron är en visshet, det är en övertygelse om det man inte ser.
Ja, Bibeln pratar om att det finns en andlig värld. Som vi inte kan se med våra fysiska ögon, men den finns där i alla fall.
Och det betyder inte att det inte finns för att vi inte ser.
Nej, och det kommer vi titta mycket på idag.
Men förra avsnittet så pratade vi om det här med tvivel, och då kom vi in på det här ämnet med om man bemöter människor som kanske är ateister eller inte har en tro på Gud men anser sig veta någonting och ställa sådana här kniviga frågor mot en troende, så ska man inte vara så rädd för att våga liksom peta tillbaka, så som du uttryckte det, och våga liksom pusha tillbaka och våga ställa de här frågor också. Och jag vet att du hade ett samtal med en kille på Instagram där han liksom responderade till, tror jag, det här avsnittet. avsnittet som man hörde förra gången. Berätta lite kort vad frågan var.
Ja, men jag älskar det när folk gör det, att man inte bara lyssnar och så bara tar man det och som att det är den största sanningen. För att allt det vi säger ska prövas. Man ska fundera över det vi säger och bilda sin egen uppfattning.
Läsa sin bibel när vi refererar till bibeltexterna.
Ja, framförallt. Men och reflektera och tänka själv. Och det var det den här killen gjorde då.
Ja.
Och ställde egentligen en fråga om det här. Men vad är det för fel på att tro på Big Bang då? För att det var det jag tog som ett exempel. Och hela min poäng med det var att många kristna går omkring med lite krökta ryggar, med lite böjda ryggar och känner att, men att då de inte har skäl för sin tro och så börjar man tvivla. Och mycket av den tvivlen bygger på felaktiga saker. Det bygger på att det låter som att den som är ateist och bara hänvisar till vetenskapen vet exakt vad de pratar om. Och de har hittat hela sanningen och de har hittat alla svaren. Men i själva verket så är det så mycket de inte vet. Och det var det jag ville lyfta fram, bara lite kort då, och det kommer jag lyfta fram ännu mer idag. Jag pratar bland annat om att Big Bang är den bästa förklaringen som finns i dagsläget på hur universum utvecklades. Men inte på hur universum skapades.
Och det är en stor skillnad.
Det är en stor skillnad för att när Big Bang, för det första är inte Big Bang en smäll, vilket många tror, utan det är helt enkelt att vid en tidpunkt så började universum att utvecklas från en liten oändligt liten punkt som hade en oändligt stor massa. Mm. Smaka på den, fundera på den och försök förstå hur det kan gå till. Den lilla punkten började att expandera och det är det vi ser idag som är vårt universum.
Mm.
Men då är frågan, den materian som var i den punkten, var kom den ifrån?
Och det kan man alltså inte svara på?
Det finns inget svar på den frågan.
Mm-hmm.
Så, och om du inte tror på Gud så behöver du hitta en annan förklaring. Och har du ingen annan förklaring, ja, då tror du att någonting kom ut från ingenting. Så att om du är ateist och inte vill tro på Gud så får du antingen hitta någon annan förklaring eller så får du bekänna det helt enkelt. Att jag tror att ingenting, att någonting kan komma från ingenting. Och tror man det, ja, då gäller det att bevisa att det någonsin kan ske.
Eller så tänker jag, eller att erkänna att man inte vet hur saker och ting kom till.
Ja,
att man kan säga, nej men jag tror på det här med Big Bang och hela den biten, men vi kan inte svara på hur den liksom kom till.
Precis, och det var dit vårt samtal gick till slut, att han berättade att ja, men egentligen så är jag inte ateist utan jag är en agnostiker. Och en agnostiker är någon som inte vet till 100% att Gud varken finns eller inte finns, utan en agnostiker är så att säga öppen för svar, öppen för ja, men att ändra sin åsikt. Och det gillar jag, det tycker jag om.
Och en ateist har mer en ställningstagande att man anser sig veta att Gud inte finns.
Ja.
Så man kan tro på vetenskapen, man kan tro på Big Bang till exempel, men man vet inte i det här fallet hur Big Bang kom till. Så alltså finns det vissa saker som man kanske som ateist inte vet, eller som man inom vetenskapen inte kan svara på. Det finns saker som man inte vet, men ändå väljer man att tro inom vetenskapen.
Innan jag svarar på den frågan så ska jag också bara säga att det här handlar inte om att så att säga se ner på ateister på något sätt, utan det handlar helt enkelt om att hjälpa kristna som tvivlar att se att gräset inte är grönare på andra sidan, och att de som du kanske tror att de här vet alla svaren och du står där helt svarslös, de vet inte heller speciellt mycket.
Och även också att vi alla tror på någonting. Alltså ja, även ateisten tror ju på vetenskapet till exempel, även om de inte kan förklara hur Big Bang kom till, så tror de ändå på att det finns någon slags lösning.
Ja, och nu sa du någonting som kommer kräva lite förklaring, och det kommer vi
till.
Och
det får du förklara.
Du förstår för uttalanden så kan jag förklara.
Precis.
Nej, men jag gick in på internet och hittade, och det finns hur mycket artiklar om det här som helst. Sök bara på things science don't know eller can't explain eller något sånt där, så kommer du få hur mycket artiklar som helst på saker som vetenskapen inte vet faktiskt, som vi tror att vetenskapen vet. Och då finns det en tidning som heter Scientific American, en stor vetenskapstidning, så det är inte någon kristen som har knoppat ihop det här, utan det är en vetenskapstidning som har listat 8 saker som vetenskapen inte vet. Och jag tänkte att jag skulle gå igenom dem i ganska rask takt, bara för att ge en bild av vad är det då, vad kan vi veta och vad kan vi inte veta.
Jättespännande, kör!
Ja, det första är det som de skriver, jag har översatt alltihopa till svenska. Det är nummer 1, vi vet inte varför universum existerar. Finns ingen förklaring på det, och jag skulle också säga vi vet inte varifrån universum kom överhuvudtaget, alltså vem som skapade universum. Nummer 2, vi vet inte vad mörk materia eller mörk energi är. Och det här är jätteintressant, därför att mörk materia och mörk energi är substanser och energier som finns i universum. Och man är 100% säker på att de finns, men man har aldrig kunnat mäta dem. Man har aldrig kunnat se dem, lukta på dem, känna på dem. Någonting sånt där. Man ser bara deras effekt.
Helt
att det är
otroligt.
Någonting som finns i universum som vi inte kan se. Och det häftiga, eller det märkliga idé, det är att en vetenskapsman kan säga det. Det var nummer två. Nummer tre är, vi vet inte om livet finns någon annanstans. Alltså vi vet inte om det finns aliens. Inte så konstigt. Nummer fyra, vi har antagligen inte riktigt räknat ut kvantvärlden. Jag ska inte gå in på det, men det finns något som heter kvantmekanik. Och det är helt sjuka grejer inom vetenskapen där saker och ting helt enkelt är helt urflippade.
Ja.
Jag säger inte mycket mer än det, men du kan söka vidare
på det.
Spännande.
Mm.
Ja. Nummer fem, vi förstår inte vår egen biologi. Vi vet inte helt hur vår egen biologi fungerar. För om vi hade vetat det så skulle vi kunna hitta botemedel till alla sjukdomar som finns i världen. Om vi hade vetat det så hade vi kunnat konstruera en cell. Mm. Vi vet inte hur man konstruerar en cell. Faktum är att en enda cell i våran kropp är mer avancerad än den mest avancerade datorn som finns i världen idag. Och då har vi ändå, tror jag, miljarder eller flera miljoner celler i våran kropp.
Mm. Så och det där tycker jag är intressant, för att vi kan ju ta en människokropp idag och verkligen liksom, du vet, forska i den, och vi har alla metoder, vi har alla verktyg, men ändå trots våran utveckling så kan vi fortfarande inte förstår det.
Nej. Och den här tidningen säger också som nummer sex, vi vet inte hur jorden fungerar. Jag vet inte om du har sett någon sån här bild där man delar upp liksom planeten i mitten och så ser man olika lager, och längst in är det lite eld och så är det olika lager och så vidare. Det
Precis.
Där är bara konstruerat av människor. Vi vet inte att det ser ut på det sättet. Människorna har bara kunnat borra, jag kan ha fel om det här, men typ 11 kilometer, ett 11 kilometer djupt hål. Man har inte kunnat borra längre än så. Och jag vet att jorden är mycket större än det där, så att vi vet inte hur jorden fungerar helt enkelt. Men vi tror oss veta, och vi har sett de här bilderna som ger oss en känsla av att vi vet exakt hur våran planet fungerar, vi vet vad den innehåller, men vi har ingen aning.
Mm.
Nummer sju, vi kan inte bevisa eller lösa många av våra egna matematiska antaganden och problem, skriver den här tidningen. Så det finns många matematiska antaganden som vi har gjort. Vi är alltså överens om att det är så här. Det är inom matematiken, men vi vet inte varför och vi kan inte lösa de matematiska problemen. Nummer åtta, vi vet inte hur man gör artificiell intelligens.
Vad betyder det?
Ja, artificiell intelligens, det är helt enkelt, jag är en intelligent människa och du är också en intelligent människa. Det vill säga vi kan tänka, vi kan reflektera och så vidare. Vi kan inte skapa en robot som kan bete sig som en människa, utan vi kan bara ge en robot fördefinierade värden, typ att det här är vad du ska kunna göra och du kan inte göra mer än det.
Mm.
Så vi kan skapa en robot och så kan vi ladda in Wikipedia i den roboten. Den roboten kommer ha all kunskap i hela världen, men den kommer inte kunna ta beslut, den kommer inte kunna den har ingen visdom, den har bara kunskap helt enkelt.
Okay.
Så vi kan inte skapa artificiell intelligens än så länge i alla fall. Det här var alltså åtta saker, och jag ska lägga till några saker till som inte stod i den här artikeln. Och det är att vi vet inte var våra DNA kommer ifrån.
Man vet vad DNA är, men man vet inte var det kommer ifrån.
Precis.
Och det är skillnad.
Och för att veta vad DNA är, det är alltså, DNA är en kombination av bokstäver. Man brukar säga att vårt DNA är världens längsta ord. Det består av flera miljarder bokstäver liksom i en speciell ordning. Och varenda bokstav behöver ligga i exakt den ordningen för att vår kropp och vårt liv liksom ska funka som det gör.
Mm.
Och gör den inte det så funkar inte vi som vi ska göra. Så att vårt DNA är inte substans, det är inte materia, utan det är bokstäver, det är information. En annan grej är att vi vet inte vad vårt medvetande är. Vi vet att vi sitter här och pratar, vi tittar på varandra, vi är medvetna om våran omvärld, men ingen filosof, ingen vetenskapsman kan förklara vad är ett medvetande.
Mm.
Vi vet inte hur dinosaurierna såg ut.
Nej.
Det här kanske kommer som en chock. Enligt tecknad film och enligt alla de här dokumentärerna vi har sett så låter det som att vi vet hur dinosaurierna ser ut. Men faktum är att vi har bara skelett från de här dinosaurierna. Sen har vi själva med våran fantasi klätt det här skelettet med kött. Och talat om för den vad den ska vara för färg och så vidare.
Och det kan jag säga att jag blev jättechockad när jag fick reda på det här. För att de här vissa dokumentärserier brukar ta liksom när jag har min, ja men du vet, jätteont i magen. Och då vill jag bara ligga i min soffa liksom med choklad och kaffe och bara gotta i mig. Och då sätter jag på en sån här serie där de pratar så här jättelångsamt och bara, för 120 miljarder år sedan så kom Raxiophius och han kröp och så, du vet så här. Och så, nu sa jag något jättekonstigt namn
där. Nu
sa du
mycket fel, men
men i alla fall. Men så säger de något så här jätteavancerat liksom namn på någon dinosaurie. Och så ser man att den är brun, grön och sen har den liksom med ränder åt det här hållet för att den ska klara sig det här och det här. Och det menar du då är...
Det är bara ren fantasi.
Antagande liksom.
Ja, antagande. Nej, men fantasi skulle fantasi. Jag vilja säga. Vi har ritat upp de här dinosaurierna utan att veta hur de egentligen såg ut. Vi kan veta formen av dem, för att om vi sätter ihop skelettet så vet vi att ungefär så här kunde de, liksom det här är formerna, det här är skelettformen av
dem. Men de kunde ha varit rosa typ.
De kunde ha varit rosa, de kunde ha varit vilken färg som helst. Okay. Huden kunde ha haft olika strukturer och så vidare utan att vi vet om det. En annan sak är att vi vet inte vad energi är. Vi pratar om energi, vi pratar om miljö och alla de här grejerna. Vi har ingen aning om vad energi är. Så om någon skulle säga, vad är eld? Vi vet inte vad eld är.
Vi kan mäta det, men vi vet inte vad det är.
Vi kan förklara. Eld är en varm låga som är gul eller röd eller blå eller vad det nu är. Men vi kan inte beskriva hur eld fungerar. Så vi pratar till exempel om att vi vet vad gravitationen är. Men vi vet inte vad gravitationen är. Det enda vi vet är att om jag kastar ett äpple upp i luften så kommer den dras tillbaka till jorden. Men vi vet inte hur det funkar och vad det är för någonting. Det är lite mindblowing.
Mm.
Och nu ska jag ta en liten stund och andas lite.
Ja, det är många saker som man inte vet tycker jag. Och inte bara saker som man säger, men det gör inget att man inte vet. Utan ganska så här allvarliga eller avgörande saker som man inte vet. Och när jag hörde berätta det här så... Bara tänker jag att ännu en gång, även om vi har utvecklat så otroligt mycket som människa, så måste vi ändå komma till en insikt och vara lite ödmjuka i att vi vet det här och det har vi ju lyckats liksom genom vetenskapen finna att det är sant. Men ändå så måste vi vara ödmjuka och säga att vissa saker vet vi inte och att det verkar finnas någonting större än mig där ute som jag inte kan greppa helt och hållet.
Man kan säga att det finns mer saker vi inte vet än saker som vi vet. Så är det än så länge. Och än en gång, det här bevisar inte att Gud finns. Det är inte det som är poängen med det här avsnittet. Utan bara att helt enkelt sätta alla oss på samma nivå och säga, spelar ingen roll om du är ateist eller om du är troende, din kunskap bygger på tro.
Mm. Så poängen är att gräset inte är grönare på andra sidan. Även om man kan argumentera väldigt duktigt för det, så behöver man alltid liksom ställa de här frågorna och bara, men var kommer det här och det här ifrån? Och vi vet nu att det finns vissa saker som vi inte kan svara på.
Men man kan säga så här att i det här läget, om man tvivlar på Guds existens eller på att min tro på hur världen kom till eller universum kom till, om man börjar tvivla på den, så ska man börja tvivla på sitt eget tvivel. Och börja fundera på, okej, men jag tvivlar på det här. Men är gräset gröna på andra sidan? Vet de bättre i så fall? Mm. Och svaret på den frågan är nej. Vi vet inte så mycket mer. Vi, både ateister och kristna, förlitar sig på vetenskap. Och vetenskapen är väldigt begränsad i det den kan förklara för oss.
Så det man kan säga är i alla fall det vi pratar om, att vi alla människor, oavsett om vi är troende eller inte, så har vi våran tilltro till någonting.
Ja.
Alltså vi sätter vår tillit till någon eller några människor som ska göra någonting och förklara någonting.
Så är det, absolut.
Men alltså, jag måste ju bara förtydliga det att vi älskar ju vetenskap också. Så vi gillar ju när vetenskapen har framsteg, när man utvecklar grejer, när man liksom hittar ett botemedel mot cancer till exempel. Det vore ju helt fantastiskt om man kunde hitta det någon gång. Mm. Det finns ju många olika typer av vetenskap som jag har förstått det.
Precis.
Men jag tänker det här med att vi alla människor har tro till någonting. Alltså hela samhället är ju byggt på tro. Eller vi litar ju på varandra. Det är väl uppbyggt så att vi har liksom en tro i grunden till...
Ja, det är det man måste inse också, att som sagt att ateisten tror, den kristna tror eller gudstroende tror, men hela samhället är också uppbyggt på det här konceptet med tro. Till exempel om jag vaknar på morgonen, jag är trött i ögonen, trött i kroppen, liksom sätter mig vid köksbordet, häller upp lite cornflakes, så har det aldrig slagit mig att jag borde kanske kolla om någon har lagt in gift i det här cornflakespaketet eller att tillverkaren har liksom spottat i det här. Nej, men det bygger på att jag litar på de här människorna som har gjort cornflakespaketet.
Man kan ju tänka tanken ibland när man går in i vissa restauranger, vad har de lagt i här? Men,
ja,
men å andra sidan så är det ju så. Alltså du är ju helt rätt. Och till och med när man träffar en ny människa, alltså man misstänker ju inte människan med det värsta liksom, utan man tänker alltid det bästa om någon kanske. Och
ja, alltså inte ens det.
Man litar ju på att du är vettig liksom ute i trafiken. Nu har inte jag körkort, men det är jag alltid fascinerad av. När du sitter och kör, så ser jag hur allting flyter på för att alla förlitar sig på att man håller sig till reglerna som vi har satt upp här. Och man litar på att den personen bakom mig inte kommer köra in i mig, och han som möter mig kommer inte vara en galen och köra mot mig.
Precis, och så sker det olyckor ibland. Men just det här som du nämnde, när man möter nya människor, alltså om jag sträcker fram min hand till någon och säger hej, mitt namn är Heman, så tänker inte den människan, ja... Det kan jag inte lita på. Kan du visa ditt ID-kort? Utan det finns en tillit, det finns en tro att vi tror fast vi inte har sett. Jag kan inte med 100% veta att det inte ligger gift i cornflakespaketet, för det kan det vara. Jag kan inte till 100% veta att den människan som säger att den heter Lennart faktiskt heter Lennart, utan det kan vara en lögn. Men vi väljer i alla fall att lita på varandra och ha tro i vårt samhälle. Mm. Så vetenskapen bygger mycket på tro, inte allt, men mycket. Våran kristna tro bygger på tro och hela samhället bygger på tro. Mm. Så tro är det mest normala som finns i hela världen. Och att tro utan att ha sett är också det mest normala som finns i hela världen. För det är det enda vi kan göra.
Men om vi ska prata om det vi ser faktiskt med våra fysiska ögon. Kan vi verkligen lita på det vi ser? För ibland så tycker jag att min syn i alla fall är bristfällig. Och frågan är om med våran syn om vi verkligen ska verkligen bygga hela våran tro på något vi kan se eller inte se.
Det är en jättebra fråga och något man verkligen behöver ta till sig. För många vill se innan de kan tro. Men det man egentligen säger är att du har 5 sinnen. Och du bygger hela din tro på ett av dessa sinnen. Det vill säga din syn. Och är verkligen våran syn något att lita på kan man ju...
Inte alltid. Undra.
Nej, människor får synvillor. Det är bara att fråga en trafiklärare. De kan visa massor med videos på hur vi ser någonting som inte existerar. Eller vi brister i att se någonting som faktiskt är mitt framför våra ögon.
Jag vet att du visade mig en bild, på tal om det här med syn, så visade du en bild på Angelina Jolie som är typ otroligt vacker. Mm. Men alltså det bara var något jättekonstigt med mina ögon, att hon såg inte klok ut när jag tittade.
Ja, men jag tänkte så här att vi skulle kunna lägga ut den bilden på Instagram och lägga in den också på vår hemsida. Så att om man går in på den här posten eller det här avsnittet på vår hemsida så lägger vi upp bilden där. Och vad det handlar om egentligen, det är att man får se en upp- och nervänd bild på Angelina Jolie och hon ser helt normal ut, inga konstigheter. Och sen så vänder man på telefonen så att hon blir upprätt åt rätt håll så att säga och så ser hon ut som ett monster.
Ja.
Utan att bilden har förändrats, utan att någonting har skett, utan det är bara vår hjärna som spelar oss åt spratt. Så jag tänkte att vi lägger upp det bara som ett litet experiment.
Det är helt galet.
Ja, som ett litet experiment och så titta på det och så kan du fundera på, kan du verkligen lita på din syn och är det verkligen rätt att bygga hela din tro på att du bara vill se Gud?
Jag vet att vissa filosofer pratar om det här vad som är verkligen en verklighet. Liksom. Men vi ska inte gå in och prata om det, för det blir helt tokigt i hjärnan.
Något helt annat.
Det här var verkligen så intressant och jag bara ser så fram emot faktiskt det avsnittet som vi ska ha om Gud. Och
det blir ett helt tema.
Det blir ett helt tema, så det ser jag fram emot att vi ska knoppa ihop. Men du, det kommer inte bli någon sammanfattning den här gången, utan vi kör bara en upprepning om poängen med avsnittet. Jag vill bara lägga till att när vi har pratat om det här så har inte våran poäng varit att vara emot någon viss grupp eller emot vissa människor som har tagit en ställning om sin tro, utan det vi vill prata om att alla vi människor sitter i samma båt, att vi har en tro till någonting eller till någon.
Vi har en tro till någonting och därför kan vi inte kalla det för blind tro. Det är precis det här avsnittet handlar om. Utan vi har inga andra verktyg att tillgå än faktiskt våran tro. Och vetenskapen använder tro, samhället använder tro och det är precis samma tro som vi använder inom kyrkan. Frågan är bara, vad är det vi tror på? Det är det som är frågan. Men alla tror på någonting och man kan inte som ateist vara överlägsen och säga att jag tror bara, jag har liksom bara vetenskapen att tillgå för jag har bara bevis, för det har man inte, utan det finns så mycket mer vi inte vet.
Nästa vecka så ska vi fortsätta med temat tvivel och det kommer bli vår absolut sista avsnitt, säger vi i alla fall.
I det temat. Och är man inne på det här avsnittet och ändå ska titta på den här bilden som vi lägger upp, så längst ner på sidan så har vi ett litet fält där man kan skriva in sin e-postadress.
Ja, signa upp dig så får du nyhetsbrev.
Ja, så skickar vi nyhetsbrev om nya avsnitt och lite andra grejer som händer.
Och tack så jättemycket för att du lyssnade. Vi återkommer nästa vecka och nu blir det bara några få dagar tills vi är tillbaka igen.
Yes, så vi syns snart igen.
Ha det bra.
Hej då.